Du lyssnar på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio.
Så där allesammans. Ja, extremt försenat program på grund av lite tekniska problem. Som heter Duga. Jag trodde det var för att katten sprang över tangentbordet, men det visade sig att felet loggit oss med överhuvudtaget. utan det var helt enkelt uppkopplingsproblem mellan våra datorer, helt enkelt. Ja, så vi ber lite om ursäkt för det här, eller väldigt mycket ber vi om ursäkt för det. Se, till och med fågeln säger förlåt.
Ja,
ni lyssnar i alla fall på vårat 88. Nu kan jag inte prata. 88. Avsnitt 88. Som sagt, ni lyssnar på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio, och idag har vi ett jobbigt program framför oss. Inte bara på grund av de tekniska problemen vi hade här, utan innehållet är inte det roligaste, det vi ska prata om idag. Men vi ska nog se till att få till en knorr på slutet ändå, så häng med till slutet så kan ni skratta lite i alla fall på slutet av programmet. Ja. Jag tycker att vi får spida på här lite, så vi skippar helt enkelt vad vi har gjort i veckan om det inte är någon som har gjort något väldigt anmärkningsvärt.
Nej, inte för min del.
Nej, inte här heller.
Ja, vad bra. Se, nu är det bara jag som ska samla mig tillräckligt mycket för att veta vilken ända vi ska börja i. Är det någon av er som har koll på läget som vill börja helt enkelt nu när hela planeringen bara flög rakt ut genom fönstret? P.O. kanske?
Ja, jag kan väl börja. Det är väl lika bra att ta det. Jag tänkte säga det värsta först, men det är ju nästan lite pest eller kolera egentligen faktiskt. Men nog så illa i det här fall. Så kan vi säga. Här ska vi ska ta upp, det gäller en barnmisshandel där en sexårig pojke råkat illa ut. Och på det viset som det har inträffat så tycker jag ändå inte att det tillhör riktigt det vanliga. Sen kan jag ju dock påtala att det ska ju inte vara vanligt överhuvudtaget, va? Så det är ju inte så. Men det som har hänt, det är ju så här att han har blivit misshandlad av jämnåriga inne på sin skola. Och det är ju fruktansvärt illa om man ser det så att han är 6 år och det finns andra 6-åringar som brukar våld.
På det brutala sätt måste vi ändå tillägga. För att 6-åringar, de slåss.
Ja,
men det finns en gräns.
Ja, men så är det ju. Alla småbarn bråkar och sånt, va. Och det är ju inte riktigt det där traditionella. Någon har puttat någon och någon har lite ont i näsan. Eller liksom fått något rimärke. Utan det är lite mer än så. Och det som har hänt är att det har ju varit flera stycken. Som har... Ja, bland annat skrikit åt den här pojken då. Och då har de skrikit sådana här saker som horunge, bögjävel, jävla mammaknullare. Och jag kan ju tillägga att sådana här uttryck som till exempel jävla mammaknullare, det brukar ju oftast användas av etniska svenskar som säkert många känner till, va? Mm. Och den här pojken då, han har ju fått alltså åtskilliga slag och sparkar mot buk och könet där då. Och det är ju liksom Ja, det är egentligen helt makalöst kan man ju tycka. Jag finner liksom inget riktigt ord för detta. Jag tycker det är rätt skumt med små barn. Eller ja, det är ju ändå bara små barn. Kan liksom ändå hålla på så.
De är jättesmå.
Ja, de är ju verkligen det. Alltså, jag menar... Alltså, när man är 6 år, då, det är liksom, ja, då har du liksom lärt dig cykla sen kanske något år tillbaks eller något. Alltså, det är ju massa andra grejer. Jag menar, våld, det finns ju egentligen inte.
Alltså 6-åringar är oroliga för killbasiller och tjejbasiller. Det är den nivån. Ja. Om de blir arga på varandra så kanske de drar varandra i håret. Puttas. Liksom sådana saker.
Slänger lite sand på varandra eller?
Ja. Kastar iväg någon plastspade i sandlådan. Alltså nu ska jag inte förminska, för 6-åringar kan vara väldigt, väldigt driftiga och väldigt påhittiga. Men i vredesutbrott och liknande, det är oftast då de slåss. De slåss ju inte för att vara dumma, för de har inte lärt sig hur man är dum ännu.
Nej, och samtidigt så har man inte lärt sig heller liksom generellt att säga jävla mammaknullar och sånt. Alltså, vad är det för jäkla språk egentligen, kan jag tycka?
Jag kan garantera att den 7-åring jag har i min familj definitivt inte kan såna ord. Hon kan fula ord, det är klart hon kan. Men nej, inte såna ord.
Nej, precis. Och det är ju lite det som man vill komma till där. Att visst, de snappar väl upp att någon svär och lite såna här grejer. Va? Det kan de göra, någon säger fan och lite hit och dit. Men det är ju inte, det är ju inte på någon högre nivå än så. Jag menar, som i detta fallet, det är ju liksom... De här andra barnen, de har ju verkligen varit, vad ska man kalla det, verbalt kränkande. Alltså det är liksom, de har ju verkligen velat vara nedsättande mot den pojken, va? Och det är ju också rätt, alltså bisarrt, det får ju en också tänka på, vad är det för föräldrar till dessa barn liksom? Vad är det med dem? Och det vet vi nog vad som är för fel på dem. Men ta hand om och uppfostra barn, det kan de ju inte alltid göra så bra. Nej. I alla fall inte i detta fallet. Det är ett väldigt bra tecken på.
Men jag tänker att detta hände i skolan alltså.
Ja, det hände i skolan.
Att ett helt gäng med ungar gav sig på en.
Ja, precis så var det. Och... det är ju inte nog med det. Alltså, sen har vi ju även då lärare som har tagit av sig då till mamman och sagt att det har varit bråk, men han verkade må bra. Verkar inte vara någon större fara. Och ja, så är ju i alla fall inte fallet, va? Jag menar, när pojken väl kommer hem så verkar det vara halvskälligt, men nästa dag, tidigt på dagen, så är han ju liksom helt förstörd. Han har ont i magen och han mår riktigt dåligt. Alltså, mamman ser ju liksom på honom att det är något som är galet. Han är knappt kontaktbar, mer eller mindre. Så det blir ju åka rätt in till sjukhuset, va? Och där ligger han ju bland annat inne då i 3 dagar med dropp. Och det är ju mycket blodprover och... Alltså han pojken, han är ju lite, jag menar, han är ju nervös och han får ju lugnande även för detta, och så måste han vara fastande samtidigt, så han har ju bara dropp då att tillgå.
Stackars liten.
Ja visst, det är ju helt otroligt, va? Ja, och läkarna, de hittar ju även någon vätska då i buken, men de kan liksom inte riktigt avgöra vad det är. Det kommer väl säkert fram tidsnog. Men det är ju ändå så här att, jag menar, en sån här grej kan omöjligt hända i ett sunt samhälle.
Nej.
Det är helt, helt omöjligt. Jag menar, alltså man behöver ju nästan inte gå längre än till när man var liten själv. Alltså, jag har ju aldrig... Alltså sånt här skulle ju aldrig hända liksom. Och skulle någon sån här konstig grej hända, jag menar, då blir ju alla föräldrar inblandade och någon tar reda på vem är det som har gjort vad och så vidare, och så tar man itu med det med en gång.
Mm. Ja, men hur hade du reagerat, P.O., om skolan ringer och säger att någon av dina ungar har gått ihop i ett gäng och brutalt misshandlat en annan unge?
Ja, hade något av mina barn varit med på en misshandel av ett annat barn, så hade jag ju liksom tagit tag i det jävligt fort. Jag hade ju frågat vad som hade hänt, och sen hade jag ju ringt upp den föräldern som har blivit, alltså där barnet har blivit drabbat, och liksom, liksom kolla vad är det som har hänt här. Sen hade jag ju, ja, vad ska man säga, sagt till på skarpen. Men alltså, jag hade varit jävligt hård alltså. Mm. Det kan jag säga. Det är inte så att jag hade gett mina egna barn stryk, men alltså, förstår mig rätt, man hade ju dragit in på en del grejer, om man säger så, va? Ja, till exempel så här, utegångsförbud, ja, alltså man hade stoppat till en del grejer, och så hade man även informerat till exempel den mamma då, att skulle något sånt här ända igen så ska det ringas direkt, tar man itu med det med en gång. Alltså, man kan ju inte låta barn som gör sådana grejer, alltså något straff måste de ju få, och det är ju föräldrarna som får se till att det blir av. Så är det ju. Jag menar, det hade ju min morsa gjort liksom. Jag menar, hade jag varit med när jag var liten och alltså pucklat på någon, eller direkt, alltså när man säger att man var liten och man hamnade i någon slagsmål eller någonting, vad, jag menar, det är ju ett jävla liv, va?
Mm.
Det var ju verkligen så här ska man fan inte bete sig, och det var det ena och det andra. Och så
men det betyder inte att det aldrig är fel, eller att det alltid är fel att slåss. Det vi vill komma fram till är ju att det är alltid okej att försvara sig.
Ja.
Att använda våld för att försvara sig själv eller någon annan. Det är det här fruktansvärt fega våldet, där man går ihop många på en.
Ja, som ett gäng.
Som är så fegt.
Ja. Och det är ju också väldigt märkligt. Hur kan man gå ihop som ett litet gäng när man är typ 6-åringar?
Mm. Alltså, vad har de lärt sig det ifrån?
Ja, jag tänker ju samtidigt, hur blir de när de blir 18 år, typ 20? Eller liksom, vad kommer de
göra? De kommer inte bli så gamla ute i vanliga samhället. De kommer redan sitta inlåsta på, förhoppningsvis.
Ja, precis, förhoppningsvis, ja. Annars kommer de ju sitta där och stäva där vid resecentrum istället.
Ja.
Typ.
Nej, men
så jag menar, det, ja.
De här ungarna har alltså brutalt misshandlat en jämnårig 6-åring så pass illa att han ligger inlagd på sjukhus med vätska i buken, svåra smärtor, och ja,
psykiskt, alltså det har ju påverkat han psykiskt liksom.
Ja, ja, nej, men han är ju mamman, livrädd.
Ja, mamman är ju också alltså psykiskt liksom förstörd mer eller mindre. Jag menar, hon vädjar ju bland annat till att alla måste agera. Liksom, vi kan inte ha det så här. Vad är det för framtid som kommer bli utav detta? Och hur ska barnen växa upp i ett sånt här samhälle? Vad är det som händer?
Nej.
Men ja, det är ju där sådana som vi kommer in då.
Mm.
Helt enkelt.
Mm.
Vi försöker ju få ändring på detta, va? För vi har ju förstått detta att sen länge, att det går ju inte att ha det så här. Det funkar ju inte.
Nej.
Och det blir ju värre och värre, va?
Nej, men som förälder ska du ju känna dig trygg med att lämna dina barn i skolan.
Ja, verkligen.
Som 6-åring ska du inte behöva gå runt på skolgården, eller oavsett ålder ska du inte behöva gå runt på skolgården och vara rädd att någon ska flyga på dig.
Nej, alltså,
det är både ett ansvar från föräldrarna till de här barnen, från skolan sett och för hela samhället. Att det ska, alltså, man ska inte behöva tänka att sådana här saker ens kan hända. Jag har jobbat i skolan. Det värsta jag varit med om. Och då var jag rädd. Måste jag erkänna. Det var en flicka som blev pågungad av en gunga.
Ja.
Alltså bland sexåringar. Och det var jätteäckligt när det hände. Alltså jag tyckte det var hemskt. Flickan brydde sig inte så mycket. Men de är ganska, ungar är ju sådana, de är ganska tåliga. De gnäller en stund och så springer de igen så fort de ser en boll typ. Trots hjärnskakning och en utslagen tand liksom. Nej men det olyckor kommer alltid att hända. Vi kan ju inte skydda barnen i all evighet, men det här är inte en olycka. Det är det jag försöker poängtera. Ja. Och såna här saker kan förhindras. Det är ju knappast så att de här pojkarna som gick på den här lilla söta, ja, nu, de kanske också är söta, det vet jag faktiskt inte, de andra pojkarna, men deras beteende är det inte. Men de pojkarna som gick på den ensamma killen.
Ja.
Det här är inte ett beteende som bara dyker upp från en dag till en annan.
Nej, det är det inte. Det har man ju tagit efter någonstans, va?
Ja. Nej, men jag tänker på, i skolan måste man ju ha sett våldsamma tendenser från de här pojkarna innan. För det, ja. Grejer brukar ju successivt eskalera. Det brukar liksom inte gå från 0 till 100 på en dag. Även om det ibland känns som det. Men det brukar inte gå till så.
Nej, men det gjorde ju sällan, va? Men som så, i detta fallet, jag menar, det kan ju inte ha hunnit eskalera så länge. För han är ju ändå bara, alltså de är ju ändå 6 år, va?
Ja, men de har ju gått i samma klass nu, ja, 1,5 termin. Och under 1,5 termin så händer det ganska mycket i den åldern. Men som sagt, de har ju inte gått från att vara Guds änglar till att vara, ja, gruppmisshandlare. På en dag. Utan någonting har ju hänt på vägen.
Mm.
Ja. Det som är så tråkigt också i såna här grejer är att, jag menar, han är ju så pass liten. Alltså, du vet, han kommer ju troligtvis kanske ha med sig det hela livet, va? Alltså, det kan verkligen sätta spår för alltid om man har riktig otur, va?
Oh, ja.
Och samtidigt, ja, men som att de andra barnen, jag menar, Vad händer med dem liksom? Eller vad gör föräldrarna där? Är det, kommer de bara säga att ja, det är inte så noga? Eller kommer de ta tag i detta? Eller vad kommer de göra åt det? Och gör de ingenting, va? Då kommer ju barnen bli ännu värre, va?
Mm. Ja. Nej, men det är ju någonting som är seriöst i hela samhället. Det är som sagt inte ett enskilt barn som har spårat ur här. Det är samhället som har spårat ur. Det är endast när samhället tappar fokus och kontroll som barn kan bli så här. Det är sådana här saker kan hända. Så vi beskyller inte de här enskilda barnen i det här fallet som har misshandlat den här pojken. Utan helt enkelt systemet. Rakt av.
Ja, och deras föräldrar skulle jag vilja säga.
Ja, men alltså, hade vi haft ett fungerande system så hade vi haft fungerande föräldrar.
Ja, helt riktigt. Ja.
För är systemet fungerande så märker ju systemet av att föräldrarna inte är fungerande och erbjuder den hjälp som föräldrarna kanske behöver för att bli fungerande.
Ja, just det.
Mm. Och kan de, lyckas de inte med det så kanske inte barnen ska bo hos de föräldrarna. Vilket jag tycker är en extrem åtgärd och endast i extremfall att man ska skilja ett barn från sina föräldrar. Men ja.
Jo, men om föräldrarna inte kan uppfostra barnen, alltså att bete sig, så är det ju ändå lite så, va? Jag menar, vad är det de har viktigare? Vad är det de har att göra som är så viktigt? Jag menar, finns det något viktigare än sina barn egentligen? Det kan jag undra.
Mm. Ja.
Alltså man är ju väldigt noga så. Jag kan ju bara se till mina egna barn. Jag menar, Visst, det är ju inte alltid man kanske lägger ner så mycket tid som man hade velat, men hur mycket tid man än lägger ner på banan så hade man ju alltid velat lägga mer tid egentligen. Men man märker ju ändå skillnad på bra uppfostrade barn och icke bra uppfostrade barn, är ju säkert.
Oh ja, det ser man definitivt. Det kan jag se när jag går ut på min balkong.
Ja,
ja, jag ser det så tydligt. Det är liksom, vilka är det som delar med sig med leksakerna i sandlådan och vilka är det som bara tar grejerna och springer iväg?
Amen.
Liksom en sån grej.
Ja.
Ja. Det är väldigt, väldigt tydligt. Sen självklart finns det vilda ungar och det är inget fel på vilda ungar. Ungar ska vara vilda.
Ja, men så är du.
Men till en viss gräns, bara för att du vill betyder inte att du är en dålig unge. Eller det är rättare sagt inte att du har dåliga föräldrar, det är bara att vissa barn har en mer vild personlighet.
Jo, men de hittar ju mer på så här hyss och sådana grejer, ja. Vet, massa så här, vad ska vi kalla det, legitima, så här lite dumheter som ändå är lite okej.
Klättrar högst upp i ett träd och inte kommer ner, klättrar upp på taket och inte kommer ner, du vet de här klassikerna.
Ja, men lite så här typ slänger äpplen utanför och du vet, de håller på så här småbus. Jag menar, det är ju liksom, det är ju oskyldigt i sig, det är ju ingen fara så, men det är ju liksom inte det där, alltså, börjar du gå ut och sparka på folk liksom, då är det ju inte okej, va?
Nej.
Så jag menar, det är ju ändå väldigt skillnad på, vad ska vi säga, överaktiva, pigga barn som är bra och sådana som är dåliga.
Oh ja.
Ja.
Men jag tror faktiskt vi får lämna den här ungen för vi har fler barn att prata om.
Ja.
Och jag tror jag börjar med den äldre av de två. För det är faktiskt två barn som har råkat så illa ut som man möjligtvis bara kan inom svensk sjukvård, det senaste. Det hela börjar med en 17-årig grabb i Västra Götaland. Nu tappar jag självklart bort min länk. Strunt samma. Ja, men så ska det alltid vara, vet du.
Ja.
Nej, men den här 17-åringen fick smärtor i käken och ansiktet. Så föräldrarna tog ju honom till en tandläkare och tandläkaren sa ju att det inte är tänderna så du bör nog se en läkare. Fick en remiss av tandläkaren till en käkkirurg. Men smärtorna blev värre. Så föräldrarna ringde då vårdcentralen, bokade en tid. För det var tydligen ganska ordentligt intensiva smärtor den här grabben hade. På vårdcentralen så typ bara, det är bara nerver. Och så fick han lite smärtstillande och blev hemskickat. Ingen provtagning, ingen undersökning, ingenting i stort sett. Smärtorna blev bara värre. De hörde av sig till vårdcentralen igen. Vårdcentralen mer eller mindre gav dem ett besök flera veckor fram i tiden. Som ett återbesök och sa fortsätt att ta medicinerna.
Ja, just det.
De ringde till vårdcentralen igen för det blev bara värre och värre. Och vårdcentralen flyttade återbesöket som de kallade det då 2 dagar. Alltså 2 dagar närmare i tiden. Men det var fortfarande alldeles för långt fram i tiden. Efter med kontakt med 1177 så åkte familjen till akuten.
Ja, det var ju lika bra allvar.
Men detta hände ju dagen efter pojken hade fyllt 18 år så föräldrarna fick inte följa med på grund av restriktionerna. Utan, Så då, han fick ju gå in där själv och försöka förklara samtidigt som han hade ganska allvarliga smärtor. Han fick aldrig träffa en läkare på akuten utan blev hemskickad med svaret sök till vårdcentral. Då ringde vårdcentralen igen. Nu ska jag se så att jag får händelseförloppet i rätt ordning. Ja, det är så många, många besök och åt alla håll. Ursäkta mig. Han fick då ett besök på vårdcentralen. Där läkaren säger att smärtorna antagligen är på grund av hans psykiska mående och han ska ta kommando över smärtan.
Oj. Den är ju lite hård ändå.
Dagen därefter så är han jättedålig. Och åker in på sjukhuset. Denna gången blir han inlagd. Den här grabben, han hade cancer i ansiktet. I lymfkörtlarna i ansiktet. Därför hade han ont i ansiktet. Mindre än en vecka från det att han faktiskt kom in på sjukhuset så dog han. Mindre än en vecka innan en vårdcentralsläkare hade konstaterat att han skulle bara bita ihop lite. Ta kommando över smärtan! Så var han död. I över en månad så brottades den här grabben och hans föräldrar med sjukvården för att få hjälp innan han till slut blev inlagd och då var det för sent.
Ja. Ja, det är helt otroligt alltså.
Mm. Vad heter det? Vårdcentralen gjorde då en sån här anmälan på sig själva. Vad heter det?
Lex Maria.
Ja. En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg som menade på då att nej, men de hade gjort sitt jobb. När familjen fick reda på att det var det beslutet som hade tagit så gjorde de också en anmälan. Och nu har då Ivo kommit fram till att det gick nog inte riktigt till som det skulle.
Nej.
Nej! En nyss fylld 18-åring är död på grund av att ingen tog honom på allvar förutom en tandläkare som inte kunde göra något som helst åt saken.
Ja, visst. Det är rätt otroligt egentligen.
Mm. När de inte ens låter honom träffa läkare trots hans problem. Det är liksom inte ett sånt där vanligt ställe. Det är inget man kan förklara bort med växtvärk. Som sagt, han hade redan varit hos tandläkaren. Det är ju inte tandvärk, det är inte träningsvärk. Det är ingen muskelinflammation. De kan inte bortförklara det. Får du såna smärtor på ett sånt konstigt ställe så är det ju någonting som är fel. Speciellt när inte värktabletter hjälper heller. Och någonting skapar smärta och det är det de ska utreda. Ja. Värktabletten är ju bara någonting man använder under tiden du försöker leta reda på. Ta ett jäkla blodprov och se om det är någonting som är fel, om man har någon brist eller liknande. Hade de bara tagit ett blodprov så hade de ju sett att han hade cancer.
Ja, visst.
Och då hade han ju varit vid liv idag. Men nej. Man skickar hem honom med en pillerburk och så hoppas man att det ska bli bra.
Ja, det där är ju också vanligare tyvärr. Kommer in, får tabletter och blir hemskickad bara.
Ja.
Men det kan du inte bota mycket med.
Nej.
Ja.
Nej, det är riktigt tragiskt sånt här. Alltså, det finns ju mängder i sådana här historier som man har läst och hört genom åren. Mm. Alltså, det...
Grejen är att det blir vanligare och vanligare. Det är ju inte bara fall här och där med sånt här, utan det är ju nästan hela tiden numera.
Mm.
Ja, man.
Så att, ja, vad ska man säga? Det finns ju inte ord för beskrivet.
Nej.
Nej.
Det är inte bara ett misslyckande från vårdens sida, samhällets sida. Det är mord när man gör en sån här sak. Att inte ta en ung mans ord som sanning. Är det därför de blev läkare? Är det därför man blev sjuksköterska? Jag vet att de har så mycket att göra. Jag vet att de är överarbetade. Och det kanske är det som är problemet. Att de hinner inte ta sig tiden att gå in och gå igenom allting. Utan de ser att det är säkert bara lite växtverk. Och så, ja. Och så ser de liksom inte historiken. Hur många gånger han sökt. Och som sagt, vilken 17-årig grabb kan ta för sig på en läkarmottagning. Och säga liksom att jag håller på att dö av smärta. Nej. Det funkar inte så. Jag ser både Janne och Lukas i chattet här skriver jätteintelligenta grejer.
Ja, så jag har suttit och läst.
Och det är som sagt inga enskilda individer vi vill belägga det här på. Utan det är ett vårdsystem som är satt helt och hållet ur spel.
Och ett systemfel.
Ett stort systemfel.
Ja.
Och på tal om systemfel så tar det ju oss egentligen till nästa nyhet. Som inte är bättre än. Tyvärr.
Nej.
Och detta handlar då istället om en pojk som fick ett astmaanfall. Pappan ringde efter ambulans. Men vid första samtalet med SOS Alarm då, så var grabben, han kunde prata men han var väldigt andfådd, hade svårt att andas. Men han kunde prata.
Ja.
Så de prioriterade inte ambulans till honom. Pappan ringde tillbaka till 112 eller SOS då en liten stund senare. För att tala om att han kan han andas väldigt, väldigt, väldigt mycket sämre nu.
Ja.
Ni får skicka någon. Men ändå så prioriterade man inte en ambulans till den här grabben.
Ja, det är ju märkligt ändå kan vi tycka.
Nej.
Och där borde det ändå låta väldigt akut när man ändå ringer upp igen och påvisar att nu börjar det verkligen barka igen.
En stund senare ringde pappan ambulansen igen och frågade var är ni någonstans? Alltså han har blivit jättemycket sämre. Han ligger och är blek och svettig och kan knappt andas överhuvudtaget. Han är knappt kontaktbar i stort sett. Fortfarande så speedade man inte på någon ambulans. Med svaret att det finns ingen ambulans i närheten. Men så sa man då till pappan också. Men du kan gå ner i porten och vänta för att släppa in ambulanspersonalen när de kommer. Så går det snabbare.
Ja.
3 minuter senare ringer pappan tillbaka till ambulansen eller SOS. Då håller han på med hjärt- och lungräddning då pojken helt och hållet har slutat andas. En timme senare konstaterades pojken död på sjukhus av läkare.
Ja, det är helt fruktansvärt.
De prioriterade inte ett barn med andningssvårigheter. Varken första, andra, tredje gången pappan ringde. 4 gånger ringde han efter en ambulans.
Ja. Oh.
Men han var inte prioriterad. För det var ju bara astma.
Det är det som är så galet. För läkarna brukar säga i regel att astmaanfall kan aldrig bli farliga. Ja, men alltså, tro mig, det säger de flesta läkarna att de blir aldrig farliga, astmaanfall i sig, utan man får alltid luft, säger de.
Ja.
Det är det som är helt galet att.
Så den här pojken då som slutade andas gjorde det av egen fri vilja.
Det är i princip det de säger. Tro mig, alltså de säger så, och det är inte bara en läkare som säger så. Jag kan säga minst 10 läkare i regionen som säger samma sak, och sjuk 1177 säger samma sak de med, att i regel så får du alltid luft.
Men det här är inte regel. Det är så olika för olika personer. Ja, folk dör av astma.
Ja.
Men och det kan vara i kombination med någonting annat. Men
ja.
Det kan vara någonting som utlöser astman. Det kan vara något som försvårar astman. Det finns flera olika typer av astma.
Ja.
Ja.
Det är det som är det som är så fel i hela, att säger man att det är astmaanfall så tror de att allt är lugnt. Det är så typiskt att de resonerar så. Och jag förstår inte vart logiken i det hela är, i och med att folk dör utav astman när de får astmaanfall i många, eller i vissa fall. Och
av svår astma kan du dö. Det är så. Det är ovanligt. Speciellt här när vi har vår moderna medicin. Den vanligaste astman är ju att du får svårt att andas, inte att du inte kan andas överhuvudtaget. Det är den vanligaste astman. Men jag vet att jag i alla fall har tuppat av ganska ordentligt av astma när jag var yngre.
Och far.
Och det är inte så roligt när man vaknar och inte vet vad man är i stort sett, för att du både då haft syrebrist, kroppen har gått igenom ett trauma och du liksom, kroppen är i chock liksom. Och du vet inte vad du är eller vad du har gjort, och du har liksom tuppat av. Den är inte kul, men
jag vet vad du menar. Alltså det är ingenting man ska skoja bort överhuvudtaget, men ändå så gör sjukvården det. Sjukvården tror att så fort det handlar om ett astmaanfall så tror de att det är lugnt. Och tror att det handlar bara om att man stressar upp sig själv. Och de säger att i regel så kan du alltid andas.
Ja. Men den här pojken var ju till en början väldigt, väldigt lugn. Han pratade, han var lugn, men hade svårt att andas. Sen helt plötsligt så fick han mindre och mindre syre. Man blir inte blek och kallsvettig. Om man inte är riktigt dålig liksom.
Men det är det som är så lurigt, för det går väldigt fort när det väl slår till.
Mm.
Det går så fruktansvärt fort. Och det vet, alltså det ska sjukvården veta, att när det är någonting på gång så går det fort. Och jag förstår inte, efter alla dessa år man har vetat om vad astma är och man säger sig kunna så mycket om det, så alltså antingen så vet de inget eller så bryr de sig inte ett skit, rent ut sagt.
Men det kan ju också vara så att oavsett om personen har astma eller inte, det är en person som har svårt att andas. Andas du inte så dör du. Precis som att de ska skicka ut, är det någon som har bröstsmärtor eller strålningar i armen liksom, i vänsterarmen, så skickar man ju en ambulans, för då är det största sannolikhet att du har problem med hjärtat.
Ja.
Och då dör du om du inte får hjälp. Samma sak om du har svårt att andas. De vet inte om den här pojken hade svårt att andas för att det har hänt någonting. De vet inte om han har typ fått en lunginflammation eller en, alltså det kanske inte är det värsta, men nej, men, ja, men det kan ju vara någonting annat. Det behöver ju inte ha varit astman i sig. Det vet de ju inte, så de kan inte säga att det är bara astma över telefon. Det vet de inte.
Nej, nej, det är absolut.
Det finns barn som har drunknat flera timmar efter att de har varit iväg och badat. På grund av att barn är så tåliga, och så har de fått kallsup efter kallsup, och så har de inte hostat upp allting. Och så har de fått långsam syrebrist. Och helt enkelt, när de har gått och lagt sig på kvällen, så har de inte vaknat på morgonen för att de har haft så mycket vatten kvar i lungorna.
Oh.
Det är helt sjukt. Men det händer.
Ja.
Oh. Alltså, att bara vifta undan det här med att nej, men det är nog inte så bråttom. Han andas ju. Ja. Men hur länge? Är ju frågan.
Ja.
Självklart så har det här fått kritik. Av Lex Maria eller Ivo eller vad de nu heter. De här myndigheterna. Som jag är så less på. Och de menar bland annat på att självklart så skulle... vad heter det? Självklart så skulle de höjt det till prio 1. Det skulle varit prio 1 från början, men åtminstone andra gången pappan ringde in.
Ja.
Den skulle höjs till första nivån. För både det är ett barn och det är ett barn som inte kan andas.
Ja, va.
Ja.
Så de har kommit fram till det. Men varför fortsätter såna här saker hända? 4 samtal. Alltså de hade 4 gånger på sig att rätta till det som blev fel första gången i prioriteringen. 4 gånger.
Ja. Ja, man kan undra.
Ja.
Det är den där jag vet inte vad det beror på, men det är ju väldigt konstigt. Väldigt konstigt.
Och tack vare att... Ja, jag vet inte om det är fel i deras rutiner eller om det är fel i deras utbildning eller om det helt enkelt är så stressat och pressat inom SOS också att de får samtal på samtal på samtal på samtal så att de hinner inte reflektera över dem. Och därmed inte alltid ta de bästa besluten. Som sagt, jag vill inte lägga det ansvaret på den enskilda individ som svarade i telefonen. Utan snarare hela systemet.
Alltså grejen är, detta är ju inte ett litet misstag heller. Alltså, det här är ju... Alltså det slutar ju med dödsfall. Alltså, det går inte bara att det var ett misstag. Utan detta är ju... Ja... Vad ska man säga?
Ja, det är ju ett allvarligt arbetsfel. Så det är ju inte som att du typ tappar ut 10 ägg om du är bagare, va?
Nej, alltså det här är ju det värsta som kunde hända i princip. Det, var ju, alltså, det är ju det de kämpar för, eller ska kämpa för, och rädda liv. Men i detta fall, alltså, det känns inte ens som de försökte.
Mm.
Alltså...
Nej, alltså jag har hört så mycket sådana sjuka saker från sjukvården när det gäller barn speciellt. Barn som inte får den hjälp de behöver. Om en liten flicka med borrelia som inte fick antibiotika. Så efter flickan var väldigt, väldigt dåligt och mamman till slut sket i Sverige och åkte utomlands och fixade antibiotika. Men flickan med borrelia, obehandlad borrelia det är en dödsdom. Och den här flickan har ju men för livet antagligen på grund av försenad medicinering.
Ja.
Så det är liksom... Ja, vad är det som händer?
Ja, det kan man verkligen undra.
Ja. Det är inget roligt. Det här är inget kul program. Det här var ingen rolig dag på något sätt. Och det var egentligen inte tanken med tanke på att det var ett 88:e avsnitt idag. Men tyvärr så måste vi leverera den sanning som finns framför oss. Vi kan inte sitta och skoja.
Nej.
När det händer såna här saker i våran direkta närhet faktiskt.
Oh.
En av de här pojkarna bor ett stenkast ifrån mig. En annan bor ett stenkast ifrån PO.
Ja. Oh.
Eller bodde, rättare sagt.
Ja, oh, precis.
Mm. Nej. Det är dags att göra någonting åt det här. Vi kan inte leva i det här samhället på det här sättet längre. Det är en långsam tortyr.
Ja, det är du.
Vi låter vårt eget folk dö. Vi låter våra barn drabbas. För att vi är för lata att lyfta på arslet och göra någonting åt det. Oh. Och när jag säger vi så menar jag vi som folk. Inte vi, jag, P och Fredde. För vi gör allt i vår förmåga för att ändra det här samhället, det här systemet. Vi gör allt vi kan.
Mm.
Ja, det är fan säkert.
Och vi ser jättegärna att ni andra reser på er och gör samma sak. För det handlar inte bara om oss. Det handlar om våra barns framtid. Och har du inga barn? Dina syskonbarn, dina kusinbarn, ditt folks barn.
Ja, man.
Det handlar om
det
där.
Är ju verkligen så.
Ja, nej, men det handlar om den söta lilla flickan som sitter på gungan, på gungställningen ute på gården. Med sitt ljusa hår i en halvtrasslig tofs som är på väg att ramla ur och ena stubben har ramlat av. Det handlar om henne.
Mm.
Jo, det gör det.
Vill du att hon ska fortsätta skratta och sitta på gungan och kasta av sig stövlarna? Eller vill du att hon ska vara inlåst i rädsla för att råka illa ut?
Nej, hon ska ju vara som barn ska vara.
Precis.
Sitta ute och kasta stövlar och leka.
Ja.
Och det ska hennes barn också ha möjlighet att göra om några år.
Ja, det är säkert.
Ja. Fredrik, hade du några fler nyheter idag?
Ja, jag tar väl över här då.
Gör det.
Vi har ju då en liten händelse igen då. Det är ju två barn som blivit utsatta då den här gången. Och det är ju då en galen pappa helt enkelt. Som har problem med flaskan, om man säger så. Och det är då, han är ju från Tanum och han blev rätt nyligen dömd då för 3 fall av misshandel då han har utsatt sina 2 söner för fysiskt våld vid 3 tillfällen under några års tid. Det låter kanske inte så mycket, men det var
väldigt... Ja, det är jättemycket. Det ska inte ens hända.
Nej, men det är också rätt rejäla händelser. Ja. Kan vi tillägga också. Och vi kan ju ta då första händelsen som skedde i december 2016.
Första dokumenterade bevisade händelsen.
Ja, det kan vi tillägga också.
Mm.
Och Då ska han då blivit arg efter att en av sönerna ska ha stängt av internetet helt enkelt. Och ena sonen då ska ha försökt att komma undan genom att gömma sig under en säng. Men pappan hittar ju honom då. Och ska då även ha flippat eller vält sängen. Så att han ska ha hamnat på, eller landat på armen och skadat pojken då. Sen har vi andra dokumenterade händelsen. Som skedde i januari 2017. Så ska då den ena sonen ha sagt till sin pappa att sluta dricka. Men blev med våld dragen upp för en trappa.
Aha.
Ja, det är väl lite skumt. Men sen ska ju den andra sonen ha försökt då att försvara sin bror. Och då ska pappan då slängt ut dem ur huset. Rätt ut i kylan helt enkelt.
Ja.
Men någon närstående ska då ha hämtat dem så. Sen har vi den tredje dokumenterade händelsen. Som var i september 2018. Och då är det att pappan och en kompis till honom. Sitter och dricker. Och så börjar de bråka om en snusdosa helt enkelt. Och någonstans där så åker ju ena sonen på det och försöker fly genom att hoppa ut genom fönstret. Men pappan han före och har helt enkelt slängt ut honom genom fönstret. Ja, det är
väldigt... Alltså, vad är det här för jävla galning? Ja, och hur fan kan han ha lyckats få hålla så länge med sina unga?
Ja, det funderar jag också på.
Varför har de liksom inte bara burat in honom efter första händelsen? Eftersom, ja, folk har ju... Alltså, folk måste ju ha vetat om det här är området liksom.
Ja, det är i och med att närstående ska tydligen ha vetat om detta också. I alla fall så ska han ju bli skadad. Jag vet inte hur illa, men rätt så illa. Och efter det så blir det ju kontaktförbud då. Från pappans sida. Och det tog ju inte lång tid förrän han bröt mot det. Och... Sen togs ju det till rätten och han ska då erkänt att han bröt mot kontaktförbudet men nekar till de andra brotten.
Alltså hur kan han få gå fri överhuvudtaget under en sån utredning? Ja, med ett kontaktförbud? Hallå, ja, eller?
Jag förstår inte heller riktigt. Alltså jag kan säga att jag ska ta... Och berätta vad han fick. Så lär det inte vara bättre. Men de dömer då att han är skyldig till alla brotten som han misstänktes för. Och får villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.
För att ha slängt ut sin egen unge genom ett fönster.
Ja, om jag inte minns helt fel så var det andra våningen till och med.
Ja.
Det ska ju fan klassas som mordförsök.
Ja, ja, utan tvekan. Det är ju... Alltså, i allra högsta grad så är det ju det. Ja. Men villkorlig dom och samhällstjänst. Men han ska även betala då den lilla summan på 18 000 kronor i skadestånd till båda sönerna totalt.
Han har ju förstört, han har ju ärrat de pojkarna för resten av sina liv.
Ja.
Det är inte nog med att de har liksom blivit misshandlade. De har antagligen varit livrädda och fortfarande är livrädda och kommer alltid förbli livrädda för honom. Dessutom så är det deras egen pappa, den person vars uppgift i livet är att skydda sina barn. Det är hela en pappas fullständiga uppgift i livet oavsett vad som händer runt omkring, så är det att skydda sina barn. Skydda sin fru, skydda sina barn.
Mm.
Han har gjort precis tvärtom. De här barnen har fått växa upp, alltså utan någon som helst trygghet överhuvudtaget. Morsan kan ju ha varit jättevarm person, väldigt älskvärd och beskyddande av barnen. Men det spelar ingen roll. För pappa är alltid pappa liksom. Pappa ska vara stor och stark och jaga bort fula gubbar. Alltså,
ja.
Pappa ska vara störst, bäst och vackrast i hela världen. Det är bilden som barn ska ha av sin pappa, både flickor och pojkar. Inte att man ska vara fullkomligt livrädd för sin egen far. Åh, jag blir så arg så jag tappar ord.
Det som känns ännu värre, det är ju att domstolen tänkte ju först att de skulle säga 2 års fängelse. Men de tyckte att det hände för så pass länge sedan, så det känns inte rimligt.
Nej, men det anledningen till att det hände för så pass länge sedan är ju för att vårt rättssystem är för jävla långsamt.
Ja.
Hur länge sedan var det enligt rätten? Vet du det?
Ja, de menar ju på att i och med att första grejen var ju från 2016 och det senaste är ju från 2018.
Nej, men det är inte länge sedan. Alltså, nej. 20 år är länge sedan.
Ja.
Det här är fortfarande aktuellt. De här pojkarna lever antagligen med en fullständig skräck i hjärtat. Varför har han inte blivit åtalad förrän nu? Är min fråga.
Det är en bra fråga. Jag kan tyvärr inte svara på den.
Nej, det är ju inte ditt fel. Det är ju samhällets fel. Det är ju de vi sparkar på idag. Hela det här programmet, så... Ja, det är bedrövligt. Förjävligt är vad det är.
Ja. Jag finner inte ord för att beskriva, alltså, inte bara den här utan generellt det vi har tagit upp idag, så finns det inte ord för att beskriva hur illa detta är.
Nej. Och...
alltså man kan ju bara tänka om det var ens egna som, eller ens, alltså, jag tror alla flesta känner ju någon som har en unge som är rätt ung kanske, och jag menar, om någon av dem skulle bli utsatta för något sånt här, alltså, vem vet vad man är kapabel till. Alltså, det här är ju inte okej på något sätt.
Nej. Jag har sett vad det här gör, alltså, med människor, att bli misshandlad av sina föräldrar, att vara så rädd för sina föräldrar eller någon av sina föräldrar. Det behöver inte vara båda. Jag har sett vad det har drivit människor till i... alltså både hur de mådde som tonåringar och sen som vuxna. Hur det har drivit dem till droger och prostitution. På grund av att de är så fruktansvärt sargade psykiskt. Inget självförtroende och jättestort bekräftelsebehov och fruktansvärt dålig syn på sig själv. De har blivit behandlade som skräp hela sitt liv. Så därför ser de på sig själva som att de är skräp.
Mm.
Och skräp förtjänar inte bättre än att fortsätta bli behandlad som skräp. Då bland annat med prostitution och missbruk för att få en paus ifrån världen.
Mm.
Så alltså, nej. Jag vet inte vad mer man ska säga om det, men det här är ju inte bara pappan som har gjort fel, utan det är ju alla runt omkring. Har ju felat.
Ja, de har ju uppmärksammat det.
Ja. Nej, men någon, alltså så många borde ha vetat om att det här skedde. Varför gick de inte emellan? Varför lät barnen vara hos pappan till att börja med? Och om de visste att han betedde sig så här mot barnen. Efter första grejen. Varför var barnen kvar hos pappan? Folk har ju reagerat. Men ingenting har hänt. Ja, ett, vad heter det? Kontaktförbud efter mycket om och men.
Ja, visst. Men, ja.
Ja, ja. Men det är inte upprättelse. Det är inte att visa de här barnen att du är så mycket bättre. Du är viktig. Du spelar roll. Du är inte skräp. Det är han som är skräp. Det är han som är en bov och bandit som får sitta inlåst på livstid för att han inte kan bete sig som folk och därför inte ska vara bland folk. Vad skickar det för signaler till barnen?
Ja, vidare.
Nej, det var nog inte så farligt i alla fall. Han kastade ju bara ut det genom ett fönster på andra våning. Och barn är ju så mjuka i kroppen, ni studsar ju. Det var säkert för att du hade gjort någonting för att reta upp honom.
Ja, det...
No. Jag vet inte vad jag ska säga mer, alltså... Det finns
så sagt inte så jävla mycket. Nej, men det är ju helt jävla katastrofalt bara.
Mm. Nu hade jag tänkt då att förresten PO, hade du någon mer nyhet eller har jag blandat ihop det nu?
Du har nog blandat ihop det kanske.
Ja, ja, vi förlåt, nu kör vi planering i livesändning, men vi skrotade ju den nyheten. Och det har kommit in en ny grej från, ja, och jag skrotade den nyheten också. För det går inte att ta upp någonting. Det går inte att ta upp någonting överhuvudtaget efter ett såna här nyheter. Det gör inte det. Vi skulle ju avsluta här med lite gulligull om älgkalvar, men jag tror vi skiter i det också, för jag vet inte hur vi ska komma dit överhuvudtaget.
Nej, det jag kan väl säga lite lätt att det har ju blivit lite tillökning i familjen i Slottsskogen.
Ja, ta er till Slottsskogen för att titta på älgkalvar. De är jättesöta.
Ja, de är väldigt söta och mer vet jag inte. Det går inte att komma in i känsla överhuvudtaget för att prata mer än säga mer än så, tyvärr.
Nej.
De lever i alla fall. Ja, de är pigga och glada kalvarna.
Ja, de är jättesöta. Men det känns så extremt icke-relevant just nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska knyta ihop det här programmet mer än att sluta låta det här destruktiva samhället fortsätta misshandla våra barn. Sluta låta dem mörda våra vackra barn och ge våra barn en framtid. Det är upp till oss alla. Det är inte någon annans jobb. Det är vårt jobb allesammans. Och ja, ni har lyssnat på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio. Våra tyngsta avsnitt tror jag, genom tiderna.
Ja, det får man nog gärna säga att det...
Ett av dem i alla fall.
Ja.
Nej, nu slutar vi för idag. Ha det gott allesammans, vi hörs om en vecka.
Ha det gott, hej.
Hej.